Ja, hej och välkomna till Partille A-radio, Socialdemokraterna. Denna lördag som faktiskt bjuder på solsken. I morse när vi vaknade så var det regn. Och vi som sitter här idag i studion är Gunnel Alverholm.
Evert Svenningsson.
Och vi har inte Öyvind idag utan vi har Daniel Dellemark idag.
Jajamensan.
Ja, hopp. Så ser till att vi kommer ut i eten.
Jajamensan. Ja.
Och sen har vi besök av Torbjörn Karlsson.
Jajamensan, trevligt att vara här igen.
Du är välkommen till oss och vi ska ju naturligtvis prata mycket om valet och hur vi har jobbat i valet och valresultat. Både positivt och negativa valresultat. Och här framåt slutet av sändningen så kommer vi att tala med Socialdemokraternas ena regionråd, Bijan Sinjali, som är uppifrån Trollhättan. Han sitter alltså i regionen, men är också, som ni förstår av namnet, iranier. Och med tanke på allt vad som hände i Iran så ville vi gå utanför Partille en liten stund också och tänka på hur det är där. Så att det, honom kommer vi ringa upp till här i slutet på sändningen. Så att det blir full fart för oss här och jag kan bara säga på en gång att Gunnel och jag, vi har varit ute i affärer och vi har ondgjort oss väldigt mycket över att det är julgrejer på gång redan. Men sen kollar jag i vår almanacka och då kunde jag konstatera att våran nästa sändning för Gunnel och mig, det blir den traditionella julsändningen. Så att vi är inte ett dugg bättre själva, kommer jag på här. Utan att... Men så blir det när man tänker ge sig iväg, som ni vill, till Spanien en stund.
Ja.
Men så, det kan vara skönt för oss.
Ja, det ska
i alla
bli
fall.
Skönt faktiskt. Mm.
Men vi ska börja med något riktigt bra, hoppas vi.
Ja, det hoppas jag verkligen. Det är Sven Bolter och honom tycker jag väldigt mycket om. Och
bara det, vi inte pratar politik med honom.
Ja, jo, men det gör man inte med Sven Bolter. Han är på scenen då, som han numera är han inte det, som vi vet. Och den heter Det mördades fria republik. Varsågoda. Ja, det var Sven Bolter och den var med lite sanning i den.
Den, jag tror att den var ju från det så kallade tältprojektet.
Ja, jag tror det också.
Därav en del klander mot oss som parti och fackföreningsrörelsen. Men det ska vi tåla och det har vi alltid gjort. Och vi har alltid stått upp för den svaga i samhället. Mm. Så att, det kan vi alltid ha en diskussion om, men det ska vi inte ha just nu.
Nej. Och jag tänkte börja med någonting som är väldigt, som jag har läst, som jag tycker är så viktigt. Livet kan bara förstås baklänges, men det måste leva framlänges.
Det är vad man brukar säga, att man måste kunna sin historia för att kunna veta hur framtiden ska vara.
Precis.
Och det kanske är ännu viktigare precis i dagarna. Kan man säga. Och att man inte glömmer att hur historien har varit. Ja du, Torbjörn, Tobbe, vi fick besked igår var det, blandar ihop här i dagarna, men igår fick vi besked om att det blir en ny regering. Och hur ser du på det som har kommit fram just nu?
Ja, alltså jag är väl nog lika bestört som alla andra som är på våran sida när det gäller det här. Och jag menar, att se att Sverigedemokraterna tar den ytan de gör, även om de inte kanske får några ministerposter i den här delen, så kommer de ändå sitta i ett antal utskott, fyra utskott som ordförande. De kommer ändå få igenom större del av sin politik som kommer genomföras av Moderaterna och KD och Liberalerna. Och hur Liberalerna har svalt allt det som Sverigedemokraterna har presenterat, det är för mig... Jag tror att det blir både spännande, men det blir ju mest obegripligt egentligen, att man kan se att de tar till sig det här med allt ifrån tiggeriförbud till ett antal asylfrågor som de nu driver, som Liberalerna absolut aldrig har drivit någonsin. Så att nej, jag tror att det finns väldigt många liberaler idag som tycker att det känns väldigt, även om vi tycker det är jobbigt och det här är tråkigt och det känns så det är, så finns det nog en annan liberal som idag tycker det här är katastrof. Det måste det vara liksom i deras värld. Och, alltså, det är ju bara att konstatera att Åkesson har ju fått igenom liksom sina punkter rakt av. Och att Moderaterna sitter där i vacker liksom,
i knät
och säger ja och tack för att de får vara med. Så att jag menar, det här kommer vi, det blir fyra säkert väldigt turbulenta år. För jag tror att det finns en och annan i den där regeringskonstellationen som inte kommer tycka så där varje gång det går till omröstning.
Nej.
Sen är de kanske budgetlojala, det kan man ju utgå ifrån, men det finns ju sakfrågor som man säkerligen kommer att kunna diskutera. Så att, men nej, det är väldigt många orosmoln som man nu slänger upp.
Ja, det finns ju, det är ju många frågetecken kvar av naturliga skäl. Det ska komma en budget och sånt också, och man får reda på vilka som blir ministrar. Precis. Och allting. Men det du tog upp här, just liksom att SD har fått väldigt mycket och fått i princip hela sin integration och migrationsverksamhet och brottslighetsbekämpningen. Och det är klart att brottsligheten är ju viktig att man jobbar med på alla sätt och vis, men vi vi kommer in i något övervakningssamhälle som jag tror att många kommer att bli lite förskräckta över så småningom när de upptäcker hur det slår. Och det öppna samhället som vi har strävat efter alla år. Vi som socialdemokrater har ju blivit beskyllda för väldigt mycket, men vi har ju alltid velat ha ett öppet och gott samhälle. Men nu verkar det som att nu ska vi sluta in oss och stänga gränser nästan och allting.
Tilltron till varandra, tilltron till människornas godhet har ju ändå varit på någonting. Det är ändå socialdemokratin och arbetarrörelsens del att vi alltid ska kunna lita på varandra. När folk inte går att lita på, då får man hantera det. Men att utgå ifrån att vissa inte är som andra, liksom, det är då det blir farligt, precis som i det här när man nu vill införa i den kriminalpolitiken visitationszoner. Alltså bara för att jag tycker att du troligtvis ser ut som någon, så ska jag alltså få lov att visitera det utan orsak. Det kan man ju tycka liksom, att det skulle man säkert kunna göra kanske i områden som har haft en hög kriminalitet eller någonting. Men det finns oerhört många, de flesta som bor där är absolut inte kriminella. Nej. Och då ska de kunna bli utsatta för nu så här, polisens visitation utan att de egentligen har någonting som helst med det. Alltså, och visitationszonen i Danmark har ju ändå också visat att, jag menar, då har ju, det man har varit ute efter var ju den kortsiktiga lösningen, men då har man ju upptäckt att saker och ting flyttar utanför de där visitationszonerna.
Ja, ja,
och de som blir kvar, det blir de som absolut inte har något med att göra, men ändå blir visiterade på grund av hudfärg eller utseende eller någonting annat som kanske sticker ut. Och det där är farligt, och det här med att man ska kunna, om man inte sköter sig, vad stod det liksom i den där uppdragna, om att respektera svenska seder och bruk. Alltså, utvisad för vad?
Visst.
Det finns så många frågetecken i det här. Jag menar, de där 60 sidorna som kom ut här igår, jag orkar väl ungefär ett 40-50-tal sidor där, men konstatera att det var väldigt liksom, lite på skolan, det var lite på alltså arbetsmarknad, och det var lite liksom på vissa bitar, så var det typ 40 sidor med kriminalpolitik.
Och integration.
Integration och asyl, allt det där. Alltså det är, och då kan man säga så här, ja, vilka är det som har drivit? Jo, det är det största utav de här nu blåbruna blockets kompisar där. Sverigedemokraterna nu som fått genomslag för sitt.
Och det jag tycker också är så fruktansvärt är ju det att tredje vice talman är en kvinna och har motionerat om aborträtten. Jag tycker det är så fruktansvärt, så det är inte sant. Och sedan det här med att skolorna ska ha viss litteratur som man ska då läsa. Där SD har i kommuner, där SD har makten, där får inte biblioteken köpa in vad som helst. De bestämmer det. Vad är detta för någonting? Jag blir skrämd.
Och det är ju också en av de här svårsmälta liberala frågorna där de har drivit även nu under regerings, eller under valkampanjen, det här med att skolbibliotek och att de vill ha alla skolor ska ha tillgång till skolbibliotek, och så finns det då någon annan som säger att man ska dra in litteratur och att den inte ska vara tillgänglig.
Nej.
Jag bara begriper inte hur liberalerna kan köpa Sverigedemokraternas inslag även i skolan.
Ja, nej.
Och det här med nationell skolpeng, det får de väl beskriva ännu mer vad det innebär liksom när det kommer dit. Men det innebär ju att alla friskolor och allting ska få ungefär samma pengar oavsett var i landet de är och ska finansieras från statliga kassorna. Mm. Det som man presenterades. Det man ville förstatliga, det enda man ville förstatliga är den, alltså den skolpengen. Det är det enda som man i förslaget pratar om.
Oj,
och, den där är ju lite, också lite märklig ur deras sätt. Och jag menar, nu blev det en utredning på den och det blev en utredning på förstatliga sjukvården som Ebba Thor hade, eller Ebba Busch, förlåt, hade liksom lagt upp i den här. Så att det blir ju, ja, det blir många frågetecken än så länge. Men bara om att läsa dem så blir jag ju liksom, ja, herregud.
Bygga kärnkraft.
Ja, kärnkraft, utreda den. Vi vet ju att bygga kärnkraft tar ju minst en 20 år.
Ja, ja, just.
Men i den frågan, det ska ju bli intressant vilka kommuner som räcker upp handen och vill ha ett kärnkraftverk.
Ja, det är spännande.
Och ännu mer när vi kanske ska börja bryta uranen upp i Skaraborg.
Ja, ja.
Men att vi kanske inte ska...
Miljöfrågorna, så det var ju bara nämnt i kanske ett par rader i det här utspelet som de nu hade gjort. Mm. Och jag menar allt ifrån att man, nu ska man ta bort subventionerna för vindkraft, man ska ta bort subventioner för olika miljösatsningar. Allt det som vi har byggt upp under ganska många år och även under Reinfeldt-tiden. Mm. Det här med att omställningen är viktig säger man ju nej nu till Moderaterna, utan nu säger man ju nej till all omställning.
Mm.
Utan att då pratar man kärnkraft istället som tar 20 år. Vi kommer ju komma längst bak i all satsning.
Mm.
Och vi har ju ändå en grön omställning i industrin de senaste åren nu som kommer kunna ta fart, eller kommer den inte kunna ta fart? Kommer man bromsa in alla batterifabriker och kommer man bromsa in det här nu? Alltså det finns ju mycket frågetecken som helst.
Det kommer bli oerhört intressant framöver och se. Och jag säger nu för, så fort vi åker förbi en bensinstation så säger jag oj, Jimmy-priser. Jimmy-priser. Och det ska bli intressant hur de ska komma och leva upp till den löftet, hur de skulle sänka med 5-6 kronor på bensinen.
10 kronor till och med på något.
Ja, kanske till och med
det. Till på diesel var det 10 kronor.
Ja, ska de ta de pengarna?
Vad ska de ta de pengarna? Det ska bli intressant.
Det ska bli mycket,
men det blir säkert... den gamla regeringens fel.
Ja, ja.
Så det blir lätt.
Sedan de som inte kan svenska så bra, tolk är det ju gratis idag. Ja. De ska inte få tolk längre, de ska betala det själva. Alltså ja, vi andas nog djupt alla fyra här inne.
Grupper mot grupper och utsatta människor kommer ställas vid sidan. Och jag menar, sen ska vi bara inte bara prata om hela alltså folkbildningspaketet som de också attackerade.
Mm.
Alltså kunskap är makt, det har alltid vi inom arbetarrörelsen konstaterat. Och nu slår de mot precis det vi är oroliga för.
Ja.
Vi måste skapa oss kunskap för att kunna stå emot högern och i det här fallet då Sverigedemokraternas påhopp.
Mm. Mm. Ja.
Det kommer att bli mycket viktiga arbete för oss i vår partiorganisation så småningom. Du på alla sätt och vis.
Du får slita hårt.
Vi får slita hårt.
Men du är ju ändå den framfronten om man så säger.
Jag ska göra vad jag kan i den här kommunen, det lovar jag det.
Ja, det vet jag att du gör.
Nu ska vi lyssna på en låt som heter How Deep Is The Ocean, och det kan man ju tänka på just nu efter vad vi har pratat om.
Ja,
och det är faktiskt Frank Sinatra som sjunger. Jag har ingen aning om vad det är för låt, men att vi tyckte det var en bra titel.
Ja.
Vi kör den. Ja, det var Frank Sinatra och det var en äldre låt som det hördes på musiken. Jag tycker den, det är så härligt.
Ja, och han också, det var inte bara han, How Deep Is The Ocean, han sjöng också på slutet How High Is The Sky. Så att det var riktigt nästan religiöst där på ett tag då.
Nu ska jag säga någonting som är väldigt bra, som det vi pratar om idag, om ni tänker på detta. I den fulla blomningens stund börjar förfallet.
Mm. Det är då det börjar.
Det är. Vem har sagt en sån klock?
Ett japanskt.
Ja, det kan man nästan förstå eftersom det är blommor.
Ja, men det är så riktigt.
Mm.
När man har fått och det är, man mår bra och hela tiden, och så börjar förfallet, för man ska ta till sig, man ska bestämma, man ska trycka ner.
Mm. Ja, det var tänkvärt.
Jag läser alltid tänkvärda
saker. Ja, just det. Det är bra det. Du, vi kanske ska släppa rikspolitiken, för den lär vi prata om, eller de som har program längre fram här, prata om ganska så mycket och så. Men vi har ju faktiskt haft ett kommunalval också. Hur ser du på resultatet av det, Tobbe?
Fantastiskt trevligt att läsa och fantastiskt, alltså vilket jobb vi har gjort som organisation och vilket resultat vi har fått. Det måste man säga när man har gått fram alltså nästan 5% och ökat 2 mandat i våran fullmäktige församling här i kommunen. Och kan konstatera att vi har gjort ett otroligt bra resultat jämförelsevis med förra valet såklart, men också om vi tittar på de som har valt att lägga sin röst på socialdemokratin i riksdagsvalet, alltså på Magda i det här läget då. Jag menar, det var ju nästan 29% som har valt oss. Jag menar, vi är ju långt största parti där vi ser att Moderaterna hade 22. Och hade vi bara haft det valresultatet som vi fick i riksdagsvalet från Partilles väljare, då hade vi faktiskt tagit över den här kommunen idag. Så att jag är både jätteglad för ett fantastiskt resultat. Vi har bidragit till att partiet och socialdemokratin har ökat på riksplanet. Vi har också bidragit till att socialdemokratin har ökat på regionplanet. Och vi har ökat i kommunvalet. Så det där är ju en känsla utav: ja, vi gjorde ett bra val. Vi har gjort bra saker ihop och vi har varit många som har gjort jättemycket. Men det räckte inte hela vägen, varken för på riksplanet eller för oss här kanske i kommunen. Och det, jag säger kanske, för vi är ju inte klara.
Nej.
Vi för ju jättebra diskussioner idag ihop med givetvis de som vi alltid haft bra diskussioner ihop med. Och sen så har vi fått lite nya kompisar också som vi pratar med, och där vi också har konstruktiva samtal om hur vi skulle kunna leda Partille kommun, om det skulle vara så. För det finns ju lite förutsättningar. Jag menar, i våran gamla konstruktion, alltså när man vi pratar om Vänstern och Miljöpartiet, så har ju vi ändå 20 mandat. Skulle vi kunna locka till oss ytterligare, säger jag då, liksom 6 mandat, så, för det är det som behövs för 26, för att få majoritet, då hade vi kunnat styrt Partille. Nu är vi inte där, men vi förhandlar och pratar med de partierna som finns runt om, med Centerpartiet och Liberalerna även där. Och jag kan ju inte själv begripa att Liberalerna varken i vår kommun eller på riksplanet vill sätta sig knät på Moderater och Sverigedemokrater. Och det har jag ju varit tydlig mot våra liberaler också, att jag menar, de är så välkomna i våran samarbete om de kan tänka sig att prata med våra frågor. Så att det här känns inte som en... Det borde kunna vara så att vi hade haft en möjlighet. Men vi är inte där än. För dagens moderater och kristdemokrater och de andra, de har ju inte lyckats presentera något. Men jag tror precis som på riksplanet att de sätter sig i Sverigedemokraternas knä på något sätt. Eller att de lockar in dem och kommer att hantera det med dem. Men vi är inte där.
Nej. Här i kommunen så har ju Moderaterna har gjort dåligt val i riksdagen, men väldigt bra i val i kommunen.
Exakt.
Och vi gjorde tvärtom. Ja, vi gjorde
inget
dåligt.
Vi gjorde bra på alla tre.
Jo, alla tre egentligen. Men om man jämför då mellan riks och region mot kommunen, så har vi tappat, eller gått något mindre bra.
Vi ska säga att vi har gått bäst, det måste vi verkligen säga. Socialdemokraterna har ökat mest och bäst i hela Partille. Men största parti är fortfarande Moderaterna med en 380 röster. Det är inte mer. Alltså det är runt 400 personer. Alltså som egentligen som de är större än oss som parti idag i Partille. Och det där är, det är nästan som man skulle vilja göra om valrörelsen sista vecka och knacka några dörrar till eller träffa lite fler folk, så vi hade liksom. Men det är ju det som gör det här så spännande och roligt. Att man är liksom, som den tävlingsmänniska man är, så vill man ju gärna göra om och göra rätt eller vad man nu ska uttrycka sig så. Men det är inte längre ifrån. Och det är 2 mandat vi pratar om.
Men då blir det som det här: livet kan inte förstås baklänges.
Nej, alltså det är lätt att sitta med historien och försöka påverka historien. Det går ju inte.
Nej, det
utan
inte
det är framtiden vi kan påverka. Ja. Så nu måste vi ju titta framåt hur vi ser hur vi kan hantera. Och det, fortfarande när vi sitter här så är det ju så att vi har fortfarande lite möjligheter faktiskt att kunna hitta en lösning i kommunen.
Mm. Mm.
Och den, ja, vi hoppas att liberaler och andra förstår att man inte vill kanske umgås nu när man ser vad som händer på riksplan.
Nej, samtidigt som man också då kan se att just i Partille har ju faktiskt inte Sverigedemokraterna gått fram. De ligger ju precis nästan exakt likadant.
De hade 7 mandat och fick 7 mandat.
Ja, och även röstmässigt och procentsmässigt.
Absolut.
Och
sånt. Nej, vi har ju lyckats. Och det kan man ju säga så här, där har man ju kanske haft en stark, alltså borgerlighet. Som, eftersom borgerligheten inte har sjunkit så mycket som har gjort på riksplanet, alltså Moderaterna och synnerhet och Kristdemokraterna också och även Centern och de här, men vi har ju ändå lyckats stå emot den, alltså Sverigedemokraternas lyft genom dem. Sen att vi ökar så innebär det väl givetvis att vi har gjort bra ifrån oss också med våra både lokala frågor givetvis och på riksplanet såklart. Jag menar, och det är bra för Göteborg också. Göteborg gick ju bra, så jag menar, vi brukar ju som vi säger, går Göteborg bra så går oftast vi i kransen ganska bra också. Så att jag tror det hänger ihop att vi har haft en fantastisk valrörelse i vårat Göteborgsområde som har varit väldigt, alltså, aktiv. Den har varit kreativ, aktiv, den har varit full med energi. Och det tror jag smittar av sig på alla, så att vi är ju glada, men att det inte räcker hela vägen, det är ju, ja, det är ju sällan ett regeringsparti går framåt och ändå tappar makten.
Mm, mm.
Det är liksom, vi slår knut på oss själva när vi ska hitta en orsak att det går dåligt. Vi har gjort det bra.
Ja.
Vi måste sträcka på oss och tala om att vi har gjort det bra.
Ja, och det är ju oerhört viktigt och också ta vara på den kraften som det ändå har varit nu. Man kan, om vi går tillbaka till rikspolitiken, så kan man ju deppa ihop en sån här dagar kanske. Men det gäller ju att vi också tar nya tag och också visar på hur vi vill att samhället ska vara. Att vi inte skapar ett SD-light, utan att vi verkligen visar på hur vill vi att samhället ska vara. Och stå upp för det väldigt mycket.
Ja, och det är det jag vill se också nu. Nu ska verkligen deras politik synas, oavsett om det är moderater eller sverigedemokrater eller kristdemokrater. Nu ska de synas.
Mm.
Alltså, vad är det för någonting ni menar med när ni säger? Och då får vi titta både på lokalt och om det är nu på riksplanet. Då får vi verkligen se till så att de får stå till svars.
Mm.
Jag menar, det här att vara lite halvmjäkig mot sverigedemokrater, det får vara slut på det.
Mm.
Även det är lite, nu ska vi säga, jag ska inte säga kompiskap eller kamratskap med moderater, men det gäller också att ha slut på den frågan.
Mm.
Alltså, vi måste visa att vi är ett politiskt skiljelinje någonstans, och den går vid Sverigedemokraterna.
Mm.
Alltså, vi har ju haft politiska företrädare som pratar om den röda linjen, och den går absolut där. Och jag står bakom den till 100%, så vi ska verkligen visa det i alla våra forum.
Vi ska inte göra som de har gjort i regeringen. Jag har en väldigt bra grej här.
Ja.
Att leva farligt är att hoppa från en klippavsats och konstruera vingarna på vägen ner.
Ja.
Det är så bra, va?
Det är så dags.
Vem sa det?
Ray Bradbury. Jag vet inte vem det är.
Nej.
Ray Bradbury.
Nej, jag vet inte jag heller. Men
väl bra.
Ja, bra. Det är lite grann så man kan nästan känna det när de presenterar det.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Ja, det som sagt, det är viktigt att vi kommer tillbaka och säger vad vi vill, inte bara säga de är så dåliga, utan vi måste presentera förslag, och då får vi säkert en bättre medgång i opinionen också.
Men vi kan ändå konstatera ändå liksom att det är ändå över 30% av svenska folk som tycker att socialdemokratin gör rätt saker, annars röstar man inte på oss.
Nej.
30% av Sveriges röstberättigade har ändå sagt att vi tycker att ni är bra.
Ja.
Och det måste vi ta med oss. Precis. När vi tänker på de andra. Liksom att vi måste ändå se, självförtroendet måste ju ändå öka, och säga att vi har en politik som håller för, alltså, var tredje person. Var tredje person vi träffar och stöter på är sosse. Och det är liksom ganska gött att tänka.
Mm.
Att det finns ändå väldigt mycket sossar runt oss.
Mm.
Så vi är inte ensamma.
Nej, det är vi definitivt inte.
Men icke förty så ska vi ta vår älsklingslåt nu.
Ja, det ska vi göra.
I sådana här sammanhang.
Och det är Monica Zetterlund som sjunger Var blev ni av?
Mm.
Ja, det var Monica Zetterlund med Var blev ni av?
Och Ljuda, drömmar,
och det är faktiskt sant.
Och den har skrivits av Tage Danielsson någon gång på 60-talet.
Mm. Och det är aktuellt och, idag.
Ja, det ser man att de frågorna som var då, de är minst lika aktuella idag, om inte ännu mera ska man ju säga. Så att vi har pratat flera gånger här om liksom den skillnaden som kan komma i samhällsklimatet. Inte vilket parti man röstar på, utan samhällsklimatet. Ska vi ha ett kontrollerande, detaljkontrollerande samhälle, eller ska vi ha ett där det finns en viss form av frihet och att man kan göra, få möjligheten att få utveckla sig själv. Och då gäller det alla. Och det är
tillit.
Och tilliten är tilliten, och i Tyskland har jag för mig att socialdemokraterna arbetade med ordet respekt. Att man ska visa respekt mot människor, respekt för problemen som finns. Och den respekten, när Tyskland hade val då, så hade de inte tänkt att den respekten skulle innebära att man skulle behöva hamna i klona på Putin på det sättet som man gjorde. För man hade försökt att visa respekt mot honom, men det gick inte. Så ibland får man vara vaksam också. Ja, det var en liten utläggning utanför Partille kommun. Men Tobbe, hur ser du nu på, vi vet ju inte vad budgeten är, men det antyds ju en del förändringar i statsbidrag och sånt, och frågan är, kommer den socialdemokratiska regeringen har ju lagt förslag om ganska rejäla påslag till kommunerna. Hur tror du det kommer hända nu, och vad och hur ser det ut ekonomiskt i kommunerna?
Det där får vi ju avvakta och se nu när det kommer säkert en ändringsbudget här i de närmaste månaderna här ju. Men oron är ju att våra kommuner inte får samma stöd som vi har haft under en socialdemokratisk ledd regering. För de här statsbidragen, och synnerhet givetvis nu under pandemin, har ju varit liksom oerhört generösa för kommunerna, som gjort att många kommuner har både fått ihop sin ekonomi och kunnat betala sina pensionsskulder, och även om inte Partille har varit utsatta för den delen, för vi har ju haft faktiskt en god ekonomi tidigare också, det ska sägas när det gäller de här finanserna här. Men Jag är oroad, för jag menar, vi har en låg skattesats. Ja, det har vi, men det ska också räcka till det som vi har lovat invånarna att det ska räcka till. Alltså, våran kommunala service ska inte bli sämre. Och då behöver vi som sagt oftast ha ett litet statsbidrag eller två, eller lite om vad de nu ska komma, om det nu ska vara riktade till vården eller riktade till skolan, i synnerhet de två stora tunga posterna hos oss. Och där var man lite orolig häromdagen när vi hade möten och sa att liksom, man vet ju inte vad som kommer. Och då kanske det blir lite annorlunda i den budget, för vi är i november nu, ska vi ta budgeten. Och vi har ju fått lite, men inte långt ifrån allt det. Men i år kan vi konstatera i alla fall att kommunen gör ju ett rejält överskott. Men det har ju med att den socialdemokratiska regeringen har liksom levererat både statsbidrag och corona eller covid-satsningar då till kommunerna. Men det har vi ju ingen garanti för nästa.
Nej.
Och det här gör verkligen också att vi är oroade för den budgeten som ska komma i november.
Någonting som har varit uppe, och jag såg även idag på Aftonbladets första sida, det är det här med pensionsfrågan har blivit så stor. Vad har hänt egentligen, eftersom pensionerna blir sådana problem för kommun och regioner?
Det är ju ett glädjande bekymmer, säger jag då, som har den bakgrunden att de anställda har fått bättre tjänstepensionsavtal. Och det har ju höjts rejält också nu, med tanke på att då basbeloppen höjs, och det är ju därför också blir högre pensioner för de som har pension och, eller fyllt pension och fått ut där. Men även då våra medarbetare i kommunen har ju fått ett bättre avtal, så de får en tryggare pension.
Men det är ingen överraskning att man har fått det.
Det kom förra året, så att det är ju ett års eftersläpning bara. Ja, så att det är ingen överraskning. Nej, det kom inte igår.
När man tecknade detta avtalet så visste man väl att det skulle komma att kosta pengar.
Absolut. Ja, och nu helt plötsligt så kan man konstatera att man behöver kanske också ta höjd för att man har faktiskt gjort en annan sak också. Nu blir det väldigt tekniskt, känner jag, men det är inte min mening. Men man har också gjort ett annat livsantagande. man beräknar att folk lever längre än vad man gjorde tidigare.
Och det gör man ju.
Ja, och då innebär det att det behöver puttas in mer pengar i systemet om man ska hålla vad man lovar. Mm. Och det här livsantagandet gör att, och det kanske inte kommunerna riktigt var medvetna om förrän april i år. Så det är inte mer än ett halvår tillbaka. Men det här har gjort ändå att vi ser att ja, för vår kommun så kanske vi har pensionsersättningar istället för en extra pensionsersättning på 40 miljoner så är det nästan på 80 miljoner. Och det är ganska mycket pengar som ska tas från nämnder och vad vi nu ska se. Så att vi behöver hitta en balans här. Och vi vill ju alltid ha budgetar som går ihop. Alltså jag vill inte medverka till en budget som inte går ihop, för då är vi oseriösa. Och säga att det löser sig på sista raden, för då skjuter vi bara problemet till nästa generation. Alltså vi ska ändå se till så vi hanterar våra åtaganden här och nu. Men det där blir ju en utmaning för oss. Mm.
Mm. Jag har ett väldigt bra här om budgetering.
Ja.
Mm. Det är ganska lätt att beräkna sina utgifter. Man tar bara inkomsterna och lägger på 10%. Det var väl bra.
Det är bra.
Ja, jag tycker det är
det alltid något som kommer till.
Det är Bing Crosby som har sagt det.
Yes. Ja, se det.
Ja. Det
var självlärd.
Ja, det var. Men då hamnar man till slut i lyxfällan. Ja, om man håller på det sättet.
Man tycker det var ett smart sätt att lösa det på.
Ja. Jag förklarar det.
Ja, det kommer att bli en hel del diskussioner om både ditten och datten här framöver i kommunen och framförallt då hur, vad jag är lite rädd för med kunskap om hur det gick för förra gången borgarna satt vid makten, det var ju att de strö pengarna till regionen och till kommunen. Och med tanke, och då sa man så här, de har gjort så stora överskott så att nu tar vi tillbaka dem och nu gör man, man kan ju ha det argumentet nu också.
Absolut.
Det är mycket överskott i kommunsektorn just nu. Och det är klart att som finansminister så kanske man vill suga in dem och sen skicka ut dem i små putt.
Och det är ju faktiskt så, men vi ska ju inte sitta här och nämna någon namn, men det finns ju en del borgerliga politiker i alla fall som just såg den här oron att inte få samma uppbackning på lokalt plan som man kanske har haft. Så att det här kan nog ge genomslag att det blir lite knorr även i de borgerligt styrda kommunerna.
Det
hoppas vi att vi har en socialdemokratiskt styrd kommun, men man vet aldrig.
Nej. Du Tobbe, det är alltid roligt att ha det här och prata med politiken, och vi ska gå vidare på det i fortsättningen också och se hur vi som parti ska jobba också. Det är mycket, just nu handlar det mycket om att se till att vi ska besätta alla våra poster som vi har fått, och det är ju ett trevligt uppdrag som både du och jag är involverade i.
Precis, har vi ökat och så finns det en förväntning, våra kompisar har gjort ett bra jobb, då ska de också få vara med någonstans.
Ja.
Och jag tycker det är så roligt att du är här, för då får jag lära dig en hel del hur budget och så ska hanteras.
Precis, lägg på 10% så är det klart.
Ja, det är gott. Nu ska vi som inledning till att vi ska prata med
Bishan
låta en av hans landsmän, om man får säga så egentligen, det vet jag inte, men det är Lalle i alla fall som ska sjunga.
Ja, Goliat. Ja, varsågoda.
Ja, det var Lalle som sjöng Goliat.
Goliat, ja.
Och Lalle, hon är en fantastisk
artist.
Sångerska och artist och allt. Ja, hon gör ju allting själv nu för tiden och sköter. Så hon, det är en fantastisk tjej på alla sätt och vis. Jag hoppas att Bishan hör mig.
Jajamän, jag hör er. Hej.
Bishan Sanyali som vi har bjudit in här i telefonen, som är regionråd i Västra Götalands regionen. Så vi ska prata lite grann om regionvalet, men namnet skvallrar ju också att han har en liten annan bakgrund, och det är att han är från Iran. Så vi tänkte före vi skiljs åt prata lite grann om allt det förfärliga som sker där också. Men vi börjar lite grann med regionvalet, och vad vill du säga om det resultatet där för oss här i Västra Götaland?
Jag kan börja presentera mig så folk får ju lite mer uppfattning.
Ja, det är bra.
Ifrån, som sagt, mitt namn är Bijan Zeynali och jag bor och verkar i Trollhättan. Och är född och uppvuxen i Iran. Jag har ju varit med i regionpolitiken sedan 2002. Så det är rätt många år som jag har varit och på ganska ledande position sedan 2018. Där jag har varit oppositionsråd och nu när vi går in i nya mandatperioden så kommer vi förhoppningsvis att också leda regionen. Och då väl tanken i alla fall, även om vi inte riktigt har valt alla positioner, att jag ska fortsätta som regionråd i ledningen på Västra Götalandsregionen. Ja, det är lite om mig. Vad gäller regionvalet så vad man ska kunna säga om det är väl att utslaget i valet var ju ganska tydligt från väljarna att den nu sittande minoriteten ledd av Moderaterna och de övriga borgerliga partierna har inte lyckats leverera den vård som människor med rätta förväntar sig. Och vår förhoppning är ju förstås att ändra politiken så att under mandatperioden ska bli betydligt bättre tillgänglighet vad gäller vården och kvaliteten, men också personalens villkor och det som vi har gått ut i val då. Mm.
Det är tänkt och väl mer eller mindre klart att vi tar över tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet, va?
Det stämmer. Vi har ju träffat en överenskommelse med Vänsterpartiet och med Miljöpartiet och kommer inför mandatperioden som börjar snart efter fullmäktige i slutet på oktober att också få ansvaret för att leda regionen. Men det förutsätter förstås också under hela mandatperioden att eftersom vi också kommer att vara i minoritet att vara väldigt lyhörda och transparenta och öppna för samarbete också med de övriga partierna. Alla partier förstås utom Sverigedemokraterna. Det är vår hållning i regionen.
Hur ser du förutsättningarna att få de här övergripande besluten? Att man kan komma överens över alla partigränserna?
Ja, det finns ju en ganska stor enighet om vilka frågor som vi behöver hantera. Det handlar om att utveckla den nära vården. Det handlar om att skapa stabila förutsättningar för sjukvården att klara av sitt uppdrag. Det handlar också om personalens arbetsvillkor och hur löner och villkor och så vidare för personalen ser ut och arbetsmiljön förbättras. Det här är en förutsättning för att vi ska kunna korta köerna och öka tillgängligheten. Men vår hållning är också att den jämlika vården måste ju naturligtvis finnas i hela regionen. Allt finns, kan ju inte finnas överallt, men att vi ska ha ungefär en jämlik vård i hela regionen oavsett geografiskt område då. Och vår hållning också naturligtvis är ju att vi tre partier är överens om att vi ska ju satsa mycket på vår egen verksamhet och försöka minska andelen köpt vård på den privata marknaden som oftast är dyrare då.
Ja, det är ju en oerhört viktig del i strategin så att säga, att man nyttjar de resurser vi har själva. Mm. Och hur tänker ni jobba med det?
Vi kommer att naturligtvis kraftsamla med vår egen verksamhet. Vi kommer att sätta oss med dem och ge dem den tillit och den finansiering som är rimlig för att de ska klara av sina uppdrag. Men vi behöver också bli tydligare i både styrningen och ledningen så att tillsammans med verksamheterna både minska den administrativa bördan och ge dem mandatet och möjligheten att styra sin egen verksamhet utifrån den budget som finns. Och förstås också genom att öka antalet vårdplatser och satsa på personalen så förhoppningsvis så når vi en mer hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården så att vi blir så mycket som möjligt oberoende av de privata aktörerna i Västra Götaland, även om vi förstås kommer även vi att kunna köpa och behöver också köpa en del vård. Men vi ska minska den volymen vård som köps utanför våra egna verksamheter. De ska ju komma in som komplement till den offentliga verksamheten då.
Och då kommer ju naturligtvis också frågan lite grann här nu, den nya regeringens tankegångar och sånt, och också framförallt vad kan vi tro om statsbidrag och sånt, för det är ju viktigt för regionen precis som för kommunerna att de är bra statsbidrag, höga statsbidrag.
Vi har ju förstås väldigt stor skattekraft själva. I Västra Götalandsregionen omsätter ungefär 60 miljarder som är de skatter som vi tar in från människor. Och merparten av de pengarna läggs ju på hälso- och sjukvården. Ungefär 45-50 miljarder av de pengarna är ju sjukvårdens kostnader. Och det är kanske det som är återigen lite det paradoxala, att även mandatperioden 2010-2014 som vi från Socialdemokraternas sida hade ansvar för ledningen av Västra Götaland, så även då fanns ju en borgerlig regering som kanske i första hand inte satsade på välfärden. Och återigen har vi en situation där ledningen i regionen kommer att bli socialdemokrater ihop med två andra partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men vi har, som allt som tyder på, att vi kommer att få också en moderatledd regering som kommer att sitta på den nationella nivån. Och utifrån det man har sagt i valrörelsen så verkar inte stora satsningar på välfärden kanske de främsta prioriteringarna som den nya regeringen kommer att göra. Alla vet ju och sett också, både i kommuner och regioner, att den S-ledda regeringen under pandemin också innan dess så satsade ju väldigt mycket för att stödja både kommuner och regioner att både hantera pandemin men också de utmaningar i form av tillgänglighet till sjukvården som man behöver satsa på. Och det är klart att om de stöden från den nationella nivån uteblir så är det en utmaning på regionerna med tanke på hur inflationen ökar nu, hur kostnadsutvecklingen ser ut och hur personalrekryteringssituationen ser ut med de krav som många av våra anställda rättmätigen ställer på oss att ge dem bättre arbetsvillkor och löner. Att det blir naturligtvis betydligt svårare, men vi ska göra allt vad vi kan och driva också gentemot den nationella nivån. Att fortsatt stöd till både kommuner och regioner är en förutsättning för att det offentliga åtagandet ska ju kunna leva upp till det som människor förväntar sig. Då.
Vi får ju se hur det utvecklar sig med statsbidrag och liknande, och det finns ju också i... Eftersom KD har drivit det här med förstatligande och sånt, så finns det ju att man ska titta på då, att det ska bli mera statlig styrning, verkar det som, trots allt, även om det inte regionerna ska läggas ner precis på en gång. Vad tror du om det?
Nej, men vi har ju sagt också under valrörelsen att verksamheterna flyttar ju inte härifrån. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södra Älvsborg eller Norra Älvsborgs sjukhus och verksamheter kommer att finnas kvar. Erfarenheten från andra förstatliganden av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och många andra statliga myndigheter visar ju att när besluten flyttas från den lokala och regionala nivån till den nationella nivån så blir det ju inte bättre, utan tillgängligheten till servicen blir sämre. Påverkansmöjligheterna på de beslut som fattas blir betydligt sämre. Det är bara att se vad som har hänt med Arbetsförmedlingen runt omkring i landet, där Arbetsförmedlingen snart inte finns. Och man kan inte styra allting från Stockholm. Sen finns ju förstås en hel del samordningsfrågor som vi resonerar genom Sveriges kommuner och regioner ofta och väl. Hur regionerna tillsammans ska ju agera för att erbjuda och tillhandahålla en jämlik vård i hela Sverige ska se ut. Men utmaningarna kvarstår oavsett om besluten fattas på regional nivå eller nationell nivå. Så det har ju varit en dimridå som man har ju lagt under mandatperioden. Fram till valet så var ju 13-14 regioner som styrdes av Kristdemokraterna själva samtidigt som deras partiledare satt i olika partiledardebatter och beskyllde regionerna att de inte klarar av att leverera. Så att ja, istället för att fokusera kanske under valrörelsen till sitt eget ansvar för att tillhandahålla en jämlik och tillgänglig vård, så la man ju den här dimridån enligt min uppfattning för att slippa diskutera huvudfrågan, det vill säga varför de ansvariga som de själva har satt i regionerna inte levererar bättre vård till invånarna, vilket är förstås det krav som gäller oavsett om besluten fattas på den nationella eller regionala nivån då. Fördelen med den regionala nivån är att människor kanske lite lättare har att och det kommer till tals och ha kontakt med de politiker som ansvarar för sjukvården, vilket det blir betydligt svårare när man styr allting från den nationella nivån. Så att även om staten skulle förstatliga sjukvården, så behöver också staten den regionala, om det nu är styrelser eller insynsråd eller på något sätt, måste man ju också ha representanter regionalt, kanske på länsstyrelserna. Så att om det nu blir betydligt färre som kommer att jobba med de här frågorna, det återstår att se om det blir verklighet, men jag tror inte riktigt på det faktiskt. Jag förstår ju att man är missnöjd med samordningen, men den samordningen löses inte enbart genom ett förstatligande av sjukvården.
Ja, vi får se hur det utvecklar sig vad det gäller de här delarna, Bishan. Jag tror vi ska lyssna på lite musik nu. Och vad ska vi spela, Gunnar?
Då ska vi spela Säg det som är med Lena Philipsson. Varsågod.
Och vi återkommer till det efter den, Bishan. Mm. Lena Philipsson, Säg det som är.
Mm, precis.
Nej, Säg det som det är, heter den. Det är. Jag har missat ett... Det.
Jo, gör det ibland. Ja.
Det blir så ibland när man sitter där och skriver.
Ja,
ja, vi har Bishan med oss och jag skulle vilja ta upp med Bishan, vi har pratat sjukvården och det är naturligtvis det som många kopplar ihop med regionen. Men det finns ju mycket annat också, bland annat kollektivtrafiken. Hur ser du på detta och hur kommer vi i den nya styrande minoriteten att jobba med de frågorna?
Ja, kollektivtrafiken är viktig om både regionen och landet ska ju kunna leva upp till Parisavtalet och till de utsläppsmål som vi har till 2045. Det innebär att vi ska göra allt vad vi kan så att fler och fler kan ta kollektivtrafik istället för bilen, inte minst i storstäderna. Och vad gäller kollektivtrafik i ert område, så vet ni ju vad som är på tapeten idag. Det handlar både om tåginfrastrukturen, som är också en väldigt viktig del av kollektiva resandet. Och som det verkar som, så planerade nya stambanan mellan Göteborg och Borås uteblir, vilket påverkar också hela kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Snart finns inte plats på Brunnsparken för fler bussar som kommer in. Och det påverkar ju hela kollektivtrafiken i Göteborg-Mölndal-Partille-området. Så att kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för oss som region att bidra till klimatmålen då. Därutöver så är kollektivtrafikens finansiering förstås en viktig fråga. Vi gick ju till val för i den budget som vi la för 2023, så ville vi frysa priserna under kommande år så att man inte behövde höja priserna. Men det här långsiktigt måste lösas, vilket vi också lyfter på den nationella nivån, att finansieringen av kollektivtrafiken behöver ju säkerställas. Idag är det ju så att resenärerna betalar ungefär 50% av vad kollektivtrafiken kostar genom biljettpriset, och 50% skattefinansieras genom de regionala medel som vi har via skattesystemet då. Men det är klart, i takt med att vi bygger ut kollektivtrafiken, köper in hela tiden nya tåg och nya bussar och utvecklar kollektivtrafiken, inte minst i storstadsområdet Göteborg och omnejd, så måste ju också finansieringsfrågan på något sätt lösas. Så vi kan inte höja priserna hur mycket som helst, och det påverkar också det kollektiva resandet då. Så det är en viktig fråga som vi jobbar vidare med och behöver jobba med, mycket mer med under mandatperioden som kommer då. Och även där är väl förstås, vi får se vilken lyhördhet som den nya regeringen har. Under hela pandemin så bidrog den S-ledda regeringen med anslag till regionerna för att man skulle upprätthålla kollektivtrafiken och inte stänga ner kollektivtrafiken. Och det är klart att det är viktigt att den nationella nivån fortsätter att finnas med i de här diskussionerna och utveckla kollektivtrafiken i hela landet då.
Ja, det är oerhört viktigt. Man tänker ju oftast inte på det medborgarna att regionen är faktiskt ansvarig för kollektivtrafiken, utan många tror ju att det är kommunerna som sköter det, men så är det ju inte.
Nej. Numera är det bara regionerna som ansvarar för kollektivtrafiken.
Ja.
Sen har vi ju ett antal tillköpsavtal med kommunerna om de vill utöver den trafik som finns vill ha särskilda lösningar inom sitt område. Men då har man ju möjlighet att göra tillköp då, och då träffar man en särskild överenskommelse eller avtal med Västtrafik som då i så fall.
Och här i Partille har vi ju det för oss pensionärer. Att vi åker.
Ja, bland annat kommunerna har ju köpt seniorkort i sina. Och där pågår det också just nu en utredning, eftersom zonerna förändrades från 70 zoner till 3 zoner, så finns det ju en del juridiska frågor som behöver lösas så att man ska kunna hantera seniorkortet i hela regionen på ett bra sätt. Och att kommunerna kanske också behöver fundera kring om från vilken ålder man ska erbjuda seniorkort. Det har ju varit lite olika, en del har ju 65, en del har 70 och så vidare. Så att likvärdighet, så att det är möjligt. Den juridiska utmaningen för kollektivtrafiken har varit att enligt kommunallagen så får inte en kommun gå in och betala för någon annans invånare. Och det är väl där man håller på att titta på hur blir det med bara 3 zoner som går över kommungränserna. Hur ska den kostnaden finansieras och vem som ska betala vad och så vidare för seniorkorten då.
Det är mycket som är krångligt, Bishan, för oss som inte är inne i det hela. Man betalar in sin skatt och allting sånt där och så tycker man ska få det. Men det är mycket på ett spett, brukar man ibland säga.
Ja, men det är en del, det kan ju också vara juridiska frågor som måste lösas då, så att vi inte bryter mot lagen.
Jo, men det är självklart, men för en enskilde så blir det nästan svårt att begripa vad ska det börja vara så besvärligt, men så är det ju. Det är ju rättssamhället en del i det också.
Ja, precis.
Du, Bishan, vi vill gärna prata med dig lite grann om vad som sker i Iran också. Men vi tar en liten del av en låt som Lill Lindfors har spelat in som heter Fri. Och det tycker vi kan passa i det sammanhanget. Kan vi göra så?
Ja.
Så återkommer vi alldeles strax.
Jajamän.
Ja, det är fri, för det är ju det vi ska prata om nu.
Ja. Det är friheten för
att välja, friheten att vara.
Bishan, kan du lite kort för oss förklara vad är det som händer i Iran just nu?
Ja, vad är det som händer? Alla kanske känner till att den islamiska revolutionen 1979 förändrade ju statsskicket i Iran från monarki till republik. Den här kampen om kvinnors rättigheter och friheter som i grund och botten handlar om medborgerliga fri och rättigheter har egentligen pågått, kan man säga, ända sedan revolutionen tog makten i Iran. Kvinnor var ju den första gruppen som efter revolutionen, när det blev klart att man skulle tvinga alla kvinnor att bära slöja, var ute på gatorna och demonstrerade den 8 mars, jag tror det var 1979 eller 80, om jag minns, jag var inte så gammal då. Men så den kampen har ju pågått under hela revolutionen, eller islamiska republikens tid. Så att det som händer nu, det är förstås att landet är väldigt hårt drabbat av sanktionerna. Väldigt många av de välutbildade iranierna lämnar Iran till andra länder, oftast i närområdet, men också till andra europeiska länder. Iran är rätt ofta välutbildade och eftertraktade. Så att ungdomar som nu kanske inte ens minns den tiden frågar ju sig förstås med all rätt, hur ser framtiden ut för mig? Hur kommer jag att kunna leva ett fritt och oberoende liv? Hur kan jag hitta ett jobb? Hur kan jag gifta mig? Hur kan jag leva ett självständigt liv? Och det är klart att situationen är sådan i Iran att väldigt många av de unga inte känner den framtidstro som behövs. Och vill ha. Och digitaliseringen och kontakten med via internet och så har ju också medfört att man är betydligt mer informerad än min generation när revolutionen inträffade på 70-talet. Och har skaffat sig information om hur andra ungdomar, andra unga människor, andra länder lever och har det. Och vill naturligtvis ha samma möjligheter till frihet och rättighet som alla andra unga människor vill. Så att man känner en framtid som kan glädjas åt sina år. Både i arbetet och i livet. Så att det är väl det som ligger i grunden. Sen finns det olika bottnar i detta. Och det är väl också en väldigt mansstyrd samhälle som har blivit i Iran sedan revolutionen. Och det är klart kvinnorna som utgör minst hälften av befolkningen i Iran vill ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra har, men som idag förvägras de rättigheterna att vara en egen individ, ha egna friheter och rättigheter, utan man är underställda männens både i familjen, i samhället och i det politiska systemet. Och det är klart att de unga människorna, de vill ju ha de friheterna, så att de är ute och modigt demonstrerar och uttrycker sina krav på sina rättigheter och friheter.
Det här hårda förtrycket som finns och det sätt man från de styrande, hur de reagerar på de här demonstrationerna, kan det hålla i längden?
Ja, det är väl det som är kärnfrågan i detta. Och det är klart att den islamiska republiken har tillgång till väldigt mycket våldsresurser i form av militärer, revolutionsgardet, de civila grupperna och ett antal olika maktgrupper som de har som med kraft bemöter ju den typen av yttringar och demonstrationer på gatorna i Iran och i olika städer. Och det är väl den springande frågan, hur ser alternativet ut? Och det är väl där jag är inte så väl insatt i vilka oppositionella grupper som finns och hur de ser ut och hur starka de är, men en förändring kräver både organisering och politisk ledning och att man erbjuder också ett alternativ, politiskt alternativ till den nu sittande regimen. Och det är väl den frågan som jag tror de människor som lever i Iran måste ställa sig och komma fram till. Nu har ju frågan också blivit väldigt internationell och nu börjar allt fler länder också få upp ögonen för situationen i landet. Men det är inget annat land än befolkningen i Iran som i slutändan måste ju liksom bestämma sig vilket liv de vill leva och vilket system de vill ha i landet. Och det är att skapa i så fall ett alternativ till den nu sittande regeringen och regimen då.
Och det är det man brukar säga, att det kommer en dag efter revolutionen också, eller efter upproret. Och det är där du menar att det finns ja, ingen samlande opposition idag, eller en samlande kraft?
Inte som jag känner till, som har mobiliserat och som kan erbjuda ett politiskt alternativ. Jag ser inte det tyvärr att det finns, och ja, skälet är kanske att man inte riktigt har kommit överens och inte har enats. Men som svar till din fråga är ju att de unga människornas rättmätiga krav på friheter och rättigheter måste också mötas av politiskt alternativ för att det också ska bära hem hela vägen. Då. Och det alternativet, åtminstone med mina begränsade kunskaper och insyn i den iranska politiken, verkar inte finnas, i alla fall inte som öppet syns. Samtidigt som man har sympati för de yttringar som sker i landet. Men det återstår att se. Man hade inte det alternativet 1979 heller till en början. Så det är möjligt att det skapas med tiden. Men vi som ibland har följt händelseutvecklingen i landet, så vet jag att den typen av missnöjesdemonstrationer har ju förekommit väldigt ofta nu på senare tid. Men det gäller, min uppfattning är att det behövs också en organisering och ett politiskt alternativ som i så fall kan möta de yttringarna som förekommer i samhället.
Man kan konstatera att det är ingen snabb lösning som finns i sikte, utan att det krävs mycket arbete för att det ska fungera efteråt också. Mm.
Ja, och den principen gäller ju likväl i Sverige också, som jag ibland i olika sammanhang säger. Demokratin är ingenting av Gud given för all framtid, utan den måste ju varje dag erövras och försvaras och värnas. Och det är ju samma även där, att det är klart att samhällena kan förändras på olika sätt. Ibland kan man ju förändra samhällena med våld, som har varit kanske ett sätt att göra det tidigare. Eller så kan ju samhällena förändras genom en successiv förändring. Och det är väl den frågan som jag tror befolkningen i Iran och människorna som lever där ska ju ställa sig. Är det möjligt att göra en successiv förändring och genom reformarbetet förändra samhället till ett mer öppet och demokratiskt samhälle? Eller ja, vilken väg vill man gå? Men det återstår att se. Det jag kan bara konstatera är att under de senaste decennierna så har ju missnöjesyttringarna, det har ju blivit betydligt fler, och det tyder ju på någonting i samhället som, oavsett vem som styr i landet, måste ju ta på stort allvar och försöka adressera på ett sätt som är möjligt då. Att bara slå ner demonstrationerna tror inte jag löser problemet på längre sikt, utan man måste ha också en lösning som gör att människorna känner både framtidsro, men också känner att det går åt rätt håll, i alla fall i utvecklingen.
Därmed så ska jag be oss tacka att du kunde ställa upp här på lördagen och prata både regionpolitik och Iranpolitik och sådana saker. Det var mycket intressant att höra dina åsikter, och jag tackar dig och ha det nu så väldigt gott, Bishan, och lycka till i det fortsatta arbetet i regionen.
Tack ska ni ha. Jag önskar alla lyssnare och ni som håller också i trådarna där bakom en trevlig helg, och hoppas att vi hörs i andra sammanhang.
Tack ska du ha.
Detsamma.
Tack. Ha det gott. Hej. 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 Då ska vi lyssna.
Jag tänkte först att jag skulle det Bishan sa. Ja. Det enda sättet att identifiera ditt möjligas gräns är att bege sig en liten bit förbi den och in i det omöjliga. Det är egentligen så han pratade om det.
Just det.
Du måste gå ett steg längre.
Ja.
Man kan demonstrera, men man måste ha någonting mer.
Precis, precis.
Ja.
Och som vi sa inledningsvis så tar jag och Gunnel nu en lång ledighet ifrån att sitta här i radion, och är inte tillbaka förrän den 17/12, och då ska vi ha den traditionella julavslutningen med massa frågor och sånt, och ni kan vinna lotter och liknande.
Mm.
Så att vi önskar er en trevlig november.
Absolut.
Och här i Sverige.
Ja.
Vi är i Spanien.
Ja, och har det gott. Varmt hoppas vi.
Ja.
Och
nästa, jag ska bara säga att nästa vecka, lördag, så är det Katarina Posetti som är ansvarig för sändningen. Och hon kommer säkert att kunna prata mycket om valet också, misstänker jag.
Det är jag helt övertygad.
Och hon har ju blivit våran nya partiombudsman också, så hon har mycket att prata om tror jag säkert. Och vi avslutar med
Jan Johansen, som jag tycker är så bra den här, för att den är vad vi behöver, alla vi människor. Se på mig.
Se på mig. Ja. Ha det nu gott.
Ha det gott.
Ja. Så hörs vi så småningom.
Ja, var rädda om er.
Hej då.
Hej då.
Hej då.